Så, hallå. Det var ju fantastiskt. Kakorna räckte gott och väl. Det var ju välsignat. Vi gör så, vi samlar ihop och vi har en frågestund där det helt enkelt är läge att ställa frågor primärt rörande det här till Atlanders. Så får vi tid över så kanske vi kan hinna med ett par andra också. Men jag viftar lite med frågan. Anders pekar. Du ställer din fråga. Anders upprepar frågan in i mikrofonen. Så kommer du med på inspelningen. Och sen svarar han också på den. Och då har du en möjlighet att...
Du kan springa med den.
Jag kan springa med den. Det är ju ännu bättre. Och sen så springer jag tillbaka med den. Det är kanon. Så gör vi. Bra Anders. Då får jag lite motion här också. Så vem vill börja? Bra, Tryggve.
Jo, vi satt här och pratade om himlen. Kommer det inte vara på jorden, tror du, eller kommer det inte vara längre upp?
Visst kommer det att vara en miljö som vi inte kan beskriva idag. Det är jag helt övertygad om. Och när vi tänker himlen så tänker vi där uppe. Men det står väldigt tydligt om en ny jord. Och vi ska inte tro allt gott som konungar har ska man föra dit in när uppenbarelseboken avslutas. Så att det kommer att vara en tillvaro istället för att tänka där uppe och där nere. Så tycker jag att vi ska tänka på rättfärdighet och orättfärdighet. Det kommer att vara ett sammanhang där vi tyvärr åstundar ju att bryta upp och vara hos Herren, skriver Paulus. Men för er skull är det mer av nöden att jag är kvar. Alltså Paulus längtar hem in i en full och hel Guds gemenskap som karakteriseras av det fullkomligt goda. Och för mig blir det alltså viktigare att betona det än att betona det samma sak. Jag har inte varit inne på någonting av detta. Med när ska vedermödan komma? När ska uppryckandet ske? När ska tusenårsriket komma? Är det en första dom och en andra dom? Bertil Paulsson, den gamle gode evangelisten. Han talar om när han sammanfattar talet om yttersta tiderna, talet om himlen. Det stora sammanbrottet. Alltså, den här världen kommer att gå under. Det stora uppbrottet. Guds folk, Guds församling kommer att bryta upp. Och det stora genombrottet. Alltså, det ska komma något som är fullkomligt. Gott. Och när Paulus talar om den sista basunen så gör han det utifrån hur man, när en konung hade segrat, så sände man en budbärare där, maratonloppet om vi ska ta ett exempel. Då sänds en budbärare hem till huvudstaden där konungen levde och basunen ljuder och då står det, då ska vi ryckas upp. Men vad är det Paulus berättar? Han berättar om att när basunen, när en budbärare kom och blåste, konungen har segrat, så blåses basunen och folket i staden drar ut för att återvända med konungen i full triumf. Som jag talade idag om för er som är här, i Jesus så är allting skapat. Skapelsen är god i grunden. Skapelsen är inte ond. Den har blivit förvriden, men den är god. Och Jesus som skapelsens herre har besegrat allt ont och knusat Satan. Och en dag ska den segern bli tydlig i skapelsen också, är jag övertygad om. Men jag gillar Bertil Paulsons tre. Det stora sammanbrottet. Då kan vi tala om vedermöda. Vi kan tala om uppryckandet när vi talar om uppbrottet. Men som vi sa nere vid det bordet, när man talar vedermöda och vi säger ja, men vi är nog uppryckta innan vedermödan eller under halva vedermödan. Här skulle vi kunna hålla på länge och beskriva olika synsätt. Men vedermödan är ju oerhört många av våra kristna syskon i Syrien som lever idag. Det finns oerhört många av våra kristna syskon som dör dag för dag för dag. Och så sitter vi, när vi rycks nog upp innan vedermödan. Jag tycker detta är lite oförskämt. Alltså vi ska stå samman med våra kristna syskon. Och det var en av Elidas starka signaler in i Israel. Vi är här för att stödja det judiska folket och Israel som stat. Men vi är också här för att stödja alla förföljda kristna i Mellanöstern. Det är bara Lars Adaktusson har gjort tidigare som politiker. All heder åt honom. Hoppas han blir utrikesminister. Men det är ett annat ämne, kära vänner.
Ska vi se hur jag formulerar min fråga här. Det är säkert många här. Jag började lite här när du satt här. Jag ställde frågan till dig förut är om du tror på dubbla utgångarna. Om det blir folk som hamnar i himlen och folk som hamnar i helvetet. Och hur vi som församling då är vaksamma så att vi är en räddningsstation. Om vi skrämde folk förut i himlen. Eller inte skrämde, men vi skrämde folk med ett skrämmande budskap. Det är så gjorde att och idag vågar vi varna, du nämnde om Hesekiel innan, vågar vi varna människor i kärlek då för att inte missa himmelriket? Tycker vi lever i en tid, även jag, där beslut skjuts på framtiden. Ungdomar som finns tänker att det tar jag tag i sedan. Är himmelriket ett allvarligt budskap? Du får se vad du svarar på den frågan.
Ja, men inte in i inspelningen. Inte in i inspelningen.
Att det står, vilka är dessa? Det är de som har tagit sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Det är alltså de som består när Gud gör upp med all ondska. Och när jag talar om det här med människor för att lyfta fram allvaret, för det tror jag vi ska lyfta fram. Om vi skulle vara utlämnade till vår egen självgodhet, skulle du kunna bestå när bara allt gott en dag kommer att bestå? Kommer jag kunna att bestå i min egen självgodhet? Och jag kan ju svara direkt på den frågan. Nej, i min egen självgodhet. Och då blir det ju en rannsakande fråga. Kommer du att bestå när Gud gör upp med allt som är ont? Eller är din självgodhet större? Och det är ju en rannsakande fråga som varje människa behöver höra. Och vi ska förmedla den. Inte på ett sätt som skrämmer, utan som drar till Gud. Och där är, när vi talar om skrämselpropaganda, om ni kommer med till Israel så kommer jag ta er med genom Hinnoms dal. Och Hinnoms dal, det är ju Gehenna. Dalen där den ständiga avskrädeshögen brann. Det brann en eld som aldrig släcktes i Gehenna. Och ut till Gehenna så vette dyngporten. Så när Jesus talar om att brinna i Gehenna i den eld som aldrig släcktes, betydelsen på hans tid var att han sa, se till att det inte ditt liv blir till skräp. Ta vara på värdet i ditt liv så att det bevaras och inte förbränns. Och det är ju också att ge en rannsakan på ett positivt sätt, menar jag. Att det finns ett grundvärde i varje människas liv som människan ska utmanas att ta tag i. Och det här har vi ju i Bibelns första böcker. Alltså när Mose håller det tredje talet till den uppväxande generationen i öknen, så sa han, jag kort citerade idag på predikan. Det finns en välsignelsens väg till liv, en förbannelsens väg till död. Så må du då välja livet. Ty det är inte ett tomt tal jag idag ger er. Det gäller ert liv. Och det här är ju inte att vara curlingledare precis och sopa banan. Utan här är att utmana till det egna ställningstagandet. Och det är ju det här som Matteus när han skriver. Och det är därför jag menar det är så viktigt att vi har ett helbibliskt perspektiv. För Matteus han skriver utifrån en judisk utläggningsform som heter Darash. Där man berättar en ny händelse i form av en tidigare. Och det är väldigt lätt när man läser Matteus evangeliet. För den som känner igen skeendet i fem Moseböcker. Så känner man på många sätt. Ja men det här har jag läst förut. Det är bara att det är på ett litet annat sätt. Och det är ju fem Moseböcker och Matteus evangeliet så är det. Fem tal av Jesus. Och det första talet börjar med 8 saligprisningar. Eller välsignelser kan man översätta det. Reformationsbibeln har. Välsignad är den. Och det sista talet som talar om framtiden. Matteus 24-25. Börjar med 7 verop. Eller förbannelse. Den första saligprisningen. Den börjar så här. Saliga ni som är fattiga i anden, till er hör himmelriket till. Det finns 2 ord på grekiska för fattig. Ett som betyder att lida brist och ett annat som betyder att vara totalt utarmad. Att inte ha någonting. Vi vet inte vilket ord Jesus använder på arameiska. Men Matteus, när han återger detta, så använder han det starkare ordet alltså. Välsignade är ni som är totalt utarmade i er ande, ty er hör himmelriket till, alltså Guds gemenskapen till. Ska vi skriva om det? Saliga ni som är totalt utarmade, alltså inte täcker tomheten, längtan i ert liv på något sätt, utan visar Gud rubbet. Och ett av veropen. För er som har varit med mig i Israel vet att jag har svårt att återge det här veropet. Ett av de 7 alltså, som inleder det 50 talet. Då talar Jesus till de skriftlärda. Och jag har varit bibellärare i 42 år i mitt liv. Så det blir en viss eftertänksamhet. Saliga ni skriftlärda. Ni är som vitmenade gravar. Vita och fina på utsidan. Men fulla av döda ben på insidan. Det är alltså motbilden mot att öppna upp sitt liv totalt är att täcka sitt liv med en fin framsida där man inte visar vad reellt det finns i baksidan. Och det här är ju det som tillit handlar om, det där ordet som går att läsa både baklänges och framlänges. Vi kan ha tillit hos Gud när vi visar både baksida och framsida. En fin bild tycker jag. Ja, nu ska jag inte predika, det var frågor här. Men det var lite reflektioner på din fråga.
Rövaren säger på korset, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Redan idag ska du vara med mig i paradiset.
Ja, alltså det är ju ett exempel på den dubbelhet som finns. Och som vi sa nere vid bordet där också. Den människa som inte vill leva med Gud nu. Varför ska den människan anklaga Gud för att inte få leva med honom sen? Det är en viss logiskhet i det. Så att man, det är ju inte Gud som dömer, utan människan dömer sig faktiskt sig själv. Och där tror jag man ska flytta över att liksom, Gud sitter inte den och den och den. Utan Gud frågar efter människan och vill gemenskap. Det var någon mer.
När du pratar om himlen kontra himlen så här, Då tänker jag lite på förlåten i templet. Finns det någon koppling där, eller är det bara, ja, finns det någon koppling till templet här?
Mitt tåg går 7:30 imorgon. Det där är livsfarligt att fråga mig. Det finns få saker. Jag håller på att nyutge den bok jag skrev om templet, så den kommer om ett halvår, med ett par kapitel om tabernaklet också. Mycket stor koppling mellan himmel och jord. För på judisk mark, i judisk tempelteologi, så är förlåten mellan det allra heligaste, som är devarim, eller devar, devarim är ord i plural, devar, devir heter, nu är jag trött i skallen här, så jag får det rätt form. Alltså det allra heligaste på hebreiska heter devir, utsagan. Det är alltså livets utflöde. Och det heliga, det är då hur det materiella och mänskligheten möter det eviga hos Gud. Och då säger rabbinen att förlåten, som alltså brister när Jesus dör, det här är rabbinerna i Talmud som säger, det är dörren mellan evigheten och tiden, mellan himlen och jorden, och mellan det andliga och det materiella. Den dörren brister när Jesus dör. Det är alltså en väldigt bra bild av hur Jesus låser upp dörren mellan himmel och jord. Genom sin död så kan vi efteråt säga, nu finns himlen på jorden. Och vi vet att vi då lever i både tid och evighet. Den som tror på mig, säger Jesus, har övergått från döden till livet. Alltså någonting har redan skett. Alltså vi är redan i evigheten på ett sätt. För döden har efter Jesus blivit livets tjänare. Så... Ja, jag tar det här nu då. Nu har ni mig fast. Metallen i tempel och tabernakel är koppar, silver och guld. Koppar är på förgården, brännofferaltaret, och kopparhavet som gjordes av kvinnornas speglar som satt vid ingången till tabernaklet, står det i Moseböckerna. Och därför kopparhavet vittnar om att man kan, Gud låter människan spegla sig ute på förgården. Och varför var koppan belagd på brännofferaltaret? Det var att när Datan bland annat gör uppror mot Mose och Aron, så får de ju pröva med sina olika fyrfat, och Gud tar inte emot Datans eld, utan han blir ju dödad för att han gör uppror emot Mose och Aron, som då är satt att leda Guds folket. Och då knackas kopparen från hans fyrfat ut över akacieträdet som brännofferaltaret var byggt av, för att vittna om det finns skydd från domen när vi vänder oss till Gud. Grundstenarna i det heliga och det allra heligaste, de inre rummen i tabernaklet, var gjutna av det här. Det var därför jag passar och jag ska berätta, du behöver inte sitta och det här är en lösepenning, en halvsikel. Den har helt rätt biblisk vikt. Vad är en halvsikel? Det är försoningspengen. Allt som öppnar moderlivet ska lösas, för att livet är Guds gåva. Och för att påminna sig om det, så skulle det som öppnar moderlivet lösas. När tabernaklet byggs så samlar Mose in de här halvsikelpengarna och gjuter grundstenarna i de inre rummen till tabernaklet i silverpengen. Och därför står silver som symbol för det finns försoning med Gud. Vi kan som människor, till följd av att Gud har kommit ut och mött oss på brunnen för altaret och skyddar oss, så kan vi få gå in i gemenskap med Gud genom försoningspengen som är betald. Varför är den halv, säger rabbinerna, halvsikel? Det är därför att människan blir hel först i gemenskap med Gud. Man har hittat den här pengen, jag har några stycken med mig, 100 kronor om någon vill köpa. Man har hittat på tempelplatsen. Alltså på tempelplatsen idag i Jerusalem så står Al-Aqsa moskén och klippdomen. Och så skulle man ju bygga en ny moské under Al-Aqsa. Och Waqfen då, som är, har styrande makt över tempelplatsen idag. Man får ju enligt UNESCO inte säga tempelplats, men det bryr jag mig inte om. Men då skåpar man ut med hjälp av lastbilar 500 stycken av de här rasmassorna som man skulle tömma under själva plattan, som ni ser. När ni ser bilder från tempelplatsen. Och man hittar ju en massa material som de israeliska arkeologerna först fick del av när man hade puttat av lasten från lastbilarna ner i Kidrondalen. Bland annat så har man hittat det här. En halvsikel som vittnar om att människan blir hel först i gemenskap med Gud. Och på den här, som jag har några replika av, så står det år 2, Jerusalem är heligt. Och år 2, det är alltså år 68. Upproret mot romarna börjar ju år 66. Så det här myntet som man har hittat är alltså präglat 68, vår tideräkning. Och det står Jerusalem är heligt, och det är en lösepenning som skulle ges. Ni vet ju att Petrus i Petrusfisken i Genesarets sjö hittar en helsikel. Ge den för dig och mig, säger Jesus. Så att det var ju en årlig lösen också som skulle ges. Men nu kommer en story som jag kan vara bra på något sätt avsluta med. Och jag har lite svårt att berätta, för det här ligger mig nära. Min pappa är 89 år. Han fyllde i februari. Och jag funderade, vad ska man ge pappa när han fyller 89 år? Han har ju allt. Har svårt att resa. Och då tänkte jag, nej men jag ska ge honom en lösepenning. Och så gav jag honom och berättade den här historien. Och så kom jag hem till pappa någon månad senare. Han är väldigt prydlig, min kära far, så hans skrivbord är alltid väldigt snyggt till skillnad från mitt. Han har ordning på papperna. Men så har han sitt skrivunderlägg. Och så över skrivunderlägget så ligger lösepenningen. Och så säger han, Anders, jag har levt färdigt, tror jag, snart. Och jag är så tacksam att det finns en försoning given för mig, så att jag får gå hem till Gud när den dagen kommer. Och jag håller i denna peng. Det har blivit en symbol för honom. Ett vittnesbörd om, precis som grundstenarna i tabernaklet, vi kan få gå ända in i gemenskap med Gud. För genom Jesus så har dörren mellan det himmelska och det jordiska öppnat. Nu fick ni en liten andakt där på slut.
Och den passar ju väldigt bra att avsluta med. Om det är så att du har en sista fråga till Anders, så vet jag att det vore gott om någon ville skjutsa in honom till stan. Då har man en liten...